Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och välkommen till nyhetspodden Lukas Dahlström.
Tack så mycket.
Du är med här för första gången i egenskap av Norden-korrespondent för Svenska Yle. Och man kan ju lugnt säga nu att du fick en rivstart där i nyhetsbevakningen, eller hur?
Verkligen, jag stod i butiken här när det plötsligt kom ett meddelande om att Stefan Löfven tänker avgå. Då blev det bråttom att samla ihop all information som finns.
Precis, och vi ska prata om det här i nyhetspodden, vad det betyder, lite om vad Stefan Löfven har betytt för Sverige. Och jag heter Karin Götelid och det som alltså då har hänt, som sagt, är Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiledare sedan 10 år tillbaka, statsminister sedan 7 år tillbaka, meddelade att han nu tänker avgå i höst. Alla säger att det här var en överraskning, men varför var det en överraskning?
Egentligen tre ord, finns det tre orsaker till det. Det är ju ett år kvar till riksdagsvalet här i Sverige. Väldigt modigt och kanske dumt, eller kanske bra, att nu byta ordförande så här tätt in på det här valet. Och dels så, för det andra så har Stefan Löfven ju hållit sig kvar vid makten väldigt länge, som han alltid har gjort. Och nu under sommaren, speciellt då han som första statsminister någonsin blev avsatt, men lyckades alltså då hålla sig kvar. Mm. Och nu, bara någon månad efter den här stora regeringskrisen i sommar så valde han att självmant avgå. Och för det tredje så blir det en tuff budgethöst med ett otroligt låst läge i riksdagen. Den budgeten ska godkännas i månadsskiftet november-december, och den omröstningen lämnar han alltså över på sin efterträdare. Mm. Så att där de orsakerna åtminstone varför folk var så överraskade.
Ja, precis. Det är många, många ingredienser här, men jag tänkte om vi tittar lite tillbaka då på Stefan Löfvens tid vid makten. Så som sagt, han har suttit där väldigt länge, och han som typ och person, och när det gäller hans bakgrund så är han är ju ganska mycket den här socialdemokratiska drömmen. Då en som har kommit liksom från ingenstans upp till den högsta posten ungefär.
Mm, verkligen. Han ville ju inte ens bli ordförande då när han tog över efter Håkan Juholt som hade lett partiet i några år. Och allt var i princip ett stort kaos för Socialdemokraterna då 2012 när han tog över. Mm. Och han skulle då komma in som den här lugnande kraften och också på något vis vara den här socialdemokraten, den personen som man känner igen sig i som socialdemokrat i Sverige. Och sån person var han också till en början, och har förstås också fortsatt vara det. Jag menar, han har ju en bakgrund inom fackföreningar och är verkligen en socialdemokrat ut i fingerspetsarna. Men sen har ju den politiska verkligheten förändrats i landet en hel del under hans tid som ledare.
Mm. Men han göt ändå liksom olja på vågorna då, hade just precis som du säger den här lugnande effekten, för han är ju liksom, han är ju inte direkt superkarismatisk om man säger så. Han är ju sådär som han är, lite trubbig och så. Men det var någonting i honom som behövdes då när han tillträdde.
Precis, en lugn kraft, och ganska folklig samtidigt. Jag diskuterade det här faktiskt med en person igår, att är Stefan Löfven karismatisk eller inte? Och jag håller inte riktigt med andra bilden att han är jätteokarismatisk heller, utan han är väl på något vis en sån här lugn gubbe. någonstans som kanske det här partiet behövde. Och det ska ju säga att han faktiskt också lyckades lugna ner saker och ting ganska mycket. Men sen så, det ska man ju komma ihåg, Socialdemokraterna är inte längre det maktparti det har varit tidigare. Man måste komma ihåg att 2002 fick Socialdemokraterna nästan 40% av rösterna i riksdagsvalet. Mm. 2014 låg man fortfarande på över 30% i valresultatet. Men nu kan man vara glad om man får över 25% av rösterna. Och det här är ju inte Stefan Löfvens fel eller de andra partiledarnas fel endast, utan det har ju kommit nya partier, och speciellt då kanske Sverigedemokraterna. Och där kan man ju säga då att har han varit tillräckligt folklig, tillräckligt karismatisk för att fånga upp de här väljarna som har gått över till Sverigedemokraterna. Där har man ju misslyckats lite förstås.
Mm. Ja, precis som du säger, så det är ju en av de här stora sakerna som har hänt i det svenska politiska livet under de här 10 åren, att Sverigedemokraterna har blivit det parti som de har blivit, och alla andra har fått förhålla sig till det då på olika sätt. Och för Stefan Löfvens del så har det ju betytt då det här att han har fått hålla ihop eller hålla i makten genom att skapa en massa kompromisser åt olika håll och kanter. Och det är ju jättemycket det som har präglat hans tid vid makten, eller hur?
Mm, verkligen. DN skriver i en ledare att han har överlevt genom att ta ett steg tillbaka. Mm. Jag tycker det är ganska slående. Om oppositionen har krävt att han ska sparka en minister så har han gjort det. Två gånger har han regerat på andra partiers budgetar. Men han har hållit kvar sig vid makten i 20 år trots allt. Och en annan ganska talande bild är att under coronapandemins första skede så var det inte Stefan Löfven som stod längst fram och sa vad som skulle göras, utan det var Anders Tegnell. Mm. Laget före jaget kan man väl säga att Stefan Löfvens ledarskapsstil har varit, eller att han har då gömt sig bakom de här andra personerna, om man vill vara lite elak.
Mm.
Men samtidigt, precis som du säger, man måste förhålla sig till Sverigedemokraterna, och det är inte bara han som måste göra det. Under hans tid så sprack den borgerliga alliansen. Mm. Och det här har ju varit ett långsiktigt mål för Socialdemokraterna. Och Stefan Löfven lyckades med det. Det är förstås tack vare en rädsla för Sverigedemokraterna. Bland annat hos Centerpartiet som vägrar, och fortfarande vägrar, att diskutera med Sverigedemokraterna. Till skillnad från Liberalerna som gick lite först till Socialdemokraterna, men nu inför valet nästa år har gått över till att diskutera med Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna.
Mm. Ja, och det är ju just precis det här då, den här överlevnadsstrategin, och det här, det finns, alltså, jag har också nu sett så många olika beskrivningar på det här. Reptrickens mästare var det någon som kallade honom, statsminister med 9 liv. Men det här, det läget som är nu då, och som han lämnar efter sig nu då, är ju just precis det här som du säger, att nu får hans efterträdare också fortsätta med den här balansgången.
Mm, och han lämnar ju efter sig ett ganska splittrat socialdemokratiskt parti. Det finns en vilja hos många, eller bland många, att röra sig mer vänsterut. Löfven har hållit en ganska stark centerlinje. Han har lyckats förhandla med Liberalerna och Centerpartiet. Man har regerat med borgerliga budgetar, som jag sa tidigare. Och den här hösten skulle redan vara superviktig för de svenska socialdemokraterna, och nu blir den ännu mer avgörande. Och den ska vara superviktig eftersom man ska få igenom en budget inför nästa år. Och det är väldigt viktigt för socialdemokraterna att visa nu i det här läget att man kan få igenom en socialdemokratisk budget. För vad skulle vara kvar av det här socialdemokratiska partiet om man inte lyckas få igenom en sån? Och där diskuteras nu jättemycket i och med Stefan Löfvens avgång, att man måste få en tydligare riktning som parti. Man kan inte bara vara ett centerparti som vänder kappan efter vinden lite. Se exempelvis på Vänsterpartiet som går som tåget just nu. Man har en tydlig linje, man verkar stå upp för det man tror på. Man var det parti som lyckades mobilisera oppositionen för att rösta bort Stefan Löfven under sommaren, eftersom partiet inte gillade de här planerna på att införa marknadshyror för nybyggda lägenheter. Och Vänsterpartiet har vuxit en massa sedan dess. Och det här pekar man på nu och säger, titta vad Vänsterpartiet klarar av. Samtidigt så de socialdemokratiska opinionssiffrorna lite smådalande. Och där har också Vänsterpartiets ordförande Nooshi Dadgostar till och med citerat socialdemokratiska ledare i sina tal. Och det här kanske ses som en pik mot att socialdemokraterna själva lite har glömt bort vad de själva står för.
Mm. Och det som vi kanske måste behöva tillägga här, bara som en förklaring på att det är så här just att socialdemokraterna, som då är statsminister, får hålla på och förhandla med en massa olika partier som inte är i regeringen. Det beror ju då på att det är en minoritetsregering som Stefan Löfven leder. Och det är ju annorlunda då än i Finland. Det är en minoritetsregering som är beroende då av uppgörelser liksom både här och där med olika, lite olika partier beroende på vad det gäller.
Exakt, och det som man kan förklara om den här budgeten är att för att få stöd för en budget så måste man alltså först då få stöd av regeringspartnern och krispartiet, Miljöpartiet, som inte har alls bra opinionssiffror. Mm. Men förutom dem måste man ha stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och det här är ju då två partier med helt olika syn på ekonomi. Och problemet är där att Centerpartiet vägrar godkänna en budget som förhandlats fram tillsammans med Vänsterpartiet.
Mm. Ja, och det här får ju då efterträdaren ta itu med. Och nu är ju spekulationerna förstås i full gång om vem det blir. Och en som ju nämns här som är stark kandidat i varje fall, så det är Magdalena Andersson som nu är finansminister. Vad är det med henne som gör henne till en trolig efterträdare?
Det var intressant. Dagens Nyheter hade en artikel i förra veckan där man intervjuade Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Mm. Och då var man väldigt förvånade från Dagens Nyheters håll. Att varför ställer de här båda två upp på den här intervjun? Stefan Löfven brukar ofta vilja gå med på de här statsministerintervjuerna helt själv. Mm. Och det kan man säga som en liten hint där att han då valde ut sin kronprinsessa, som hon faktiskt har kallats inom svensk media. Hon för en väldigt liknande linje som Stefan Löfven. Hon var också en av de första personerna som Löfven värvade till partiet när han blev partiordförande. Men hon får en ganska liknande centerlinje. Hon har en ekonomisk bakgrund. Hon kan det här med ekonomi. Det här finns det ju förstås intern kritik mot inom partiet. Man vill, som jag sa, vänsterut. Mm. Men problemet för Socialdemokraterna verkar ju vara att de flesta tronföljare, förutom de Magdalena Andersson, verkar finnas på den här höga centersidan av Socialdemokraterna. Men det ska sägas att kön väger väldigt tungt i den här diskussionen.
Exakt.
Sverige har aldrig haft en kvinnlig statsminister och nu kan man ju vara nära att få en. Och där ses ju då Magdalena Andersson som den absolut starkaste. Om hon vill bli statsminister i det här politiska läget som är just nu i Sverige.
Mm. Jag såg någon rubrik där det var just precis en sån kommentar att det kan inte vara en vit medelålders man nu. Det är ju ganska i ögonfallande det här just precis att alla andra länder i Norden har haft en kvinna på statsministerposten men faktiskt inte Sverige. Och det vill säkert Socialdemokraterna ändra på.
För en feministisk utrikespolitik som det diskuteras väldigt mycket, men kanske inte en lika feministisk inrikespolitik, speciellt om man ser på det här med vem som har varit statsminister. Nej, men så är det ju. Man vill ha, många vill ha en kvinna som statsminister. Sen finns det ju förstås tyckare som säger att varför ska kön spela roll i de här diskussionerna? Man måste välja den mest kompetenta. Mm. Och där väger också Magdalena Anderssons namn väldigt, väldigt tungt.
Mm. Men om vi tänker då på, det blir någon då som nu här så småningom under hösten får träda fram. Eller några då som kommer att vaskas fram här då som tänkbara kandidater. Men om vi tänker på det då så där rent liksom politiskt och vad det gäller utmaningarna i Sverige då. Och så är det val dessutom om ett år. Så vad är de största utmaningarna tycker du då för den här nya ordföranden?
För det första, att bli vald till statsminister. Den personen som efterträder Stefan Löfven blir inte automatiskt statsminister utan måste först gå igenom talmansrundor tillsammans med Sveriges riksdags talman Andreas Norlén, som vi har sett bilder på här genom åren när man fikar tillsammans med Norlén. Det här då tillsammans med de övriga partiordförandena. Och sen, om Löfvens efterträdare får förtroende av talmannen, ska hen ännu accepteras av riksdagen innan man då blir statsminister, förhoppningsvis då någon gång i november i år. Det här är då 10 månader före valet. Som du säger, där kommer följande utmaning. Budgeten ska slås igenom inför 2022. Inte alls en lätt uppgift. Den ska då fås igenom genom riksdagen i månadsskifte november-december. Och sen efter det så blir det de här vanliga politiska frågorna som dominerat svensk politik under de senaste åren, om man bortser från coronan då, gängskjutningarna. Gängkriminaliteten är ju den absolut det som åtminstone oppositionen trycker på väldigt hårt, eftersom man ju ser att skjutningarna på sina håll i Sverige verkligen går upp och det är ett stort problem. Och där ser man också att Stefan Löfven har inte varit den bästa i de debatterna som har handlat om de här frågorna. Han har inte heller varit en jätteduktig debattör. Mm. Det ser man kanske som den här nya ordförandens stora utmaning, att åtminstone vara bättre än Stefan Löfven i debatterna.
Mm. För det här med skjutningar och gängkriminalitet, det är väl en av de anledningarna eller de orsakerna som gör att till exempel Sverigedemokraterna tar röster av till exempel Socialdemokraterna, eller hur? För de är ju sen då extremt tydliga här och kräver verkligt hårda tag.
Precis, tillsammans med egentligen hela den borgerliga alliansen, om man får kalla den så.
Men Men vad betyder det för Sverige då att Stefan Löfven lämnar posten? För han har ju nu faktiskt ändå, som sagt, suttit vid makten väldigt länge.
Mm, han har suttit som statsminister, som vi sa, i 20 år och som partiordförande i nästan 10 år. Och det, kort sagt kan man väl säga att Sverige går in i ännu ett osäkert läge. Och det har ju varit så här inom svensk politik de senaste åren. Man har inte haft egentligen en period där man tänker att okej, nu har vi den här statsministern för en väldigt lång tid framöver, eftersom det har varit kris på kris på kris. Jag talade igår också med en dam här på Södermalm som jag intervjuade, och hon sa att det enda hon önskar är stabilitet. Och det får man ju inte i och med det här valet av Stefan Löfven, att han avgår som partiordförande och statsminister, utan det blir ännu mer instabilt, åtminstone för en kort tid framöver.
Mm. Ja, för då, det får man ju då ge honom i varje fall, att om det är någonting som han har stått för, så är det ju just precis då kontinuitet och stabilitet, i och med att han då enligt vissa till och med liksom med alla medel bara har klamrat sig fast vid makten.
Mm, exakt, och man får ju säga om det blir någon annan sorts partiordförande nu efter Stefan Löfven, en som kanske inte på samma sätt, det här är fult att säga, vänder kappan efter vinden, men på samma sätt gör allt för att behålla makten. Sen säger ju Stefan Löfven, och det finns det väl bevis på också, att man har fått igenom en hel del socialdemokratisk politik under de här åren, underligt vore det annars, men man har kanske inte hållit lika hårt fast vid principerna som man skulle ha gjort om man skulle ha då bara stått fast vid sina viktigaste frågor och kanske hamnat i opposition i så fall, för att man inte skulle ha fått stöd av riksdagen.
Tack Lukas Dahlström för det här samtalet.
Tack så mycket.
Och det var Nyhetspodden det här, och jag heter Karin Götelid.